Då ska vi stå upp och läsa dagens evangelietext tillsammans. Och den finns i Lukas evangeliet kapitel 5, verserna 1-11, sidan 728. Om det är så att du har en röd bibel. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folk trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: "Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där." Simon svarade: "Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten." Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sig sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom. Och man fick så mycket fisk i båda båtarna och de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: "Lämna mig, Herre, jag är en syndare." Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: "Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor." Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Varsågod och sitt. Eva heter jag och jobbar på Räddningsmissionen som pastor. Och är här ibland och predikar och så. Fint att se er. Hur går det med ljudet? Är det något jag ska ändra? Okej. I dagens text möter vi Simon Petrus, när han blir kallad att följa Jesus. Hur väl han känner Jesus, det vet vi inte. Ja, men Bibeln är ju full av saker som vi inte vet. Men om vi läser kapitlet innan så finns det en berättelse om när Jesus botar Simons svärmor. Så de måste ju ha känt varandra lite grann. Och så förstår vi att Simon var gift. Han är den enda av de 12 lärjungarna som vi vet det om. Nu möter Jesus honom på jobbet. Han har fiskat hela natten. Och det har inte gått så bra för fiskelaget. Jesus vill låna hans båt för att kunna sitta i den och tala till folket på stranden. Varför vill man sitta i en båt och predika? Ja, en tanke är ju det här att om det är mycket folk och stilla så där så hörs ju talet bra över vattnet kanske. En annan tanke är att det händer något när man sitter ner. Det blir liksom en mer samtal över det. Inte så auktoritärt. Lite mer möten i ögonhöjd. Jesus talar till folket och sen uppmanar han fiskelaget att gå ut och fiska igen. Och den här gången får de upp jättemycket. Och det står, Karina läste då, att då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig Herre, jag är en syndare. Det blev liksom övermäktigt, det här underverket. Men Jesus sa: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Så rodde de i land. Och flera av fiskarna lämnade allt och följde Jesus. Att vara sänd, att säga ja till att bli sänd, kallelse. Det är det vi ska fundera på idag. Och när jag har arbetat med den här texten och så har jag landat i att följa Petrus, Simon Petrus, lite framåt i tiden, ett par tre år, till en text i Apostlagärningarna 10. Apostlagärningarna är ju samma författare som Lukas evangeliet. Vi skulle kunna kalla det för Lukas evangeliet del 2 faktiskt. Och det här, vi säger Simon och så plötsligt sa du Simon Petrus i texten och jag växlar lite. Vi vet att han hette Simon men fick tilläggsnamnet Petrus som betyder klippan. Och nu efter ett par år har han vandrat med Jesus. Han har svikit Jesus, han har blivit förlåten och han har tagit över ledarskapet över gruppen av de Jesus-troende. Och den här historien vi ska fokusera på, då har det gått inte så lång tid efter Jesu död och uppståndelse. Något nya testamentet, det har de ju inte. Det är inte skrivet ännu. Det här är någon gång på 30-talet. Och Paulus, han kanske har blivit omvänd ungefär vid den här tiden, men han har ju inte hunnit bli någon kändis och han har definitivt inte skrivit några brev. Och det är viktigt att komma ihåg det här. Att Petrus, han utgick från sina egna minnen av vad Jesus sagt. De Jesus troendes gemensamma minnen och vad som hade hänt. Och sen sin kontakt med Gud, sin bön, den heliga ande. På något sätt var det han hade att hålla sig i. Och så hade han den här kallelsen som han först hade fått vid Genesarets sjö. Och sen som hade återkommit flera gånger i hans liv. Till exempel vid Tiberias sjön. Då Jesus frågade honom: älskar du mig mer än de andra gör? Och när han sa ja, så sa Jesus: för mina lam på bete, var en heder för mina får. Det är också en sändning, en kallelse. Men nu är vi inte vid någon sjö, utan nu är vi vid Medelhavets kust. I Palestina, i en stad som heter Caesarea. Och på Jesu tid, när det här landet var en del av det stora romarriket, var den här staden huvudstad för den romerska provinsen. Så det var en slags militär huvudstad kan man säga. Och där bodde en man som hette Cornelius. En romersk militär, en officer. Han hade ett stort hus, han hade familj, vänner. Han var känd för att vara from och gudfruktig. Men han var inte jude. Han var en hedning. Han verkar ha varit intresserad av judarna. Han gav rikligt med pengar till dem. Och det står att han alltid bad till Gud. Vilken Gud kan man undra? Jag menar, i den romerska religionen som han tillhörde så fanns det flera olika gudar. Det var Jupiter eller Amor eller kanske Neptunus, havets gud. Nej, det verkar inte så. Cornelius bad till Gud helt enkelt. Och det där att be till en gud som man inte har en sån bestämd uppfattning eller beskrivning om, det gör många människor. Och jag möter det ibland. Ja, jag ber till Gud, jag är inte kristen, men jag ber liksom till Gud så. Okej, den här Cornelius, han får änglabesök. Och ängeln säger, dina böner och allmoser har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Alltså Gud har hört hans böner. Fast han är en hedning. Och så får han ett uppdrag. En kallelse. En romersk militär får ett uppdrag av judarnas Gud. Uppdraget var så här. Skicka nu några av dina män till staden Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvade Simon som har sitt hus nere vid havet. Joppe, det ligger kanske 5 mil söder om Caesarea. 2 havsstäder och jag kollade lite vad det är. Det är som mellan Stenungsund och Göteborg. Om man ska gå så är det en bit faktiskt. Cornelius skickade 3 män att göra så som ängeln har sagt, står det. Och vad händer samtidigt i Joppe? Jo, Petrus, Simon Petrus är uppe på taket för att be. Han blir hungrig. Han faller i hänryckning och får då se en linneduk sänkas ner från himlen. På den finns alla slags djur. Och en röst säger, Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarar, nej, nej. Aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Jag menar, det var ju så centralt för judarna. De var ju judar, det ska vara rent. Det ska inte vara blandning och matreglerna. Det finns enormt många. Men Petrus hör för andra gången en röst som säger, vad Gud gjorde till rent ska inte du göra orent. Och detta hände 3 gånger. Och sen lyfts duken upp. Hur ska Petrus förstå detta? Kanske som när Jesus frestas i öknen. Och Jesus står emot och svarar, människan ska inte leva bara av bröd. Det kanske var ett test nu att Petrus var riktigt ståndaktig. Eller är det något annat Gud vill säga? Och medan Petrus grubblar på detta, över meningen, så kommer de där männen. Nu har det gått 5 mil. Männen som Cornelius har skickat och knackar på. De frågar efter Simons hus. De stannar vid porten och ropar, står det. Är den här Simon som kallas Petrus, är han där? Petrus, han är på taket och funderar över synen. Och då säger anden till honom, den heliga anden säger till honom. Det är 3 män som söker dig ner där. Gå genast ner. Tveka inte att följa med dem. För det är jag som har sänt dem. Petrus går ner. Och männen säger till männen. Jag är den ni söker. Varför är ni här? Och de svarar. Cornelius, en officer som är rättskaffens och gudfruktig. Han har gott namn om sig i hela den judiska befolkningen. Och han har blivit tillsagd av en ängel att skicka efter dig och höra vad du har att säga. Okej, tänker Petrus. Han välkomnar dem in och säger att de kan sova över hos honom. Så här ser vi hur det byggs förtroende mellan dessa så olika människor. Cornelius och Petrus. Cornelius män och Petrus. Men de får sova över. Gud hjälper dem att bygga lite relation. Och nästa dag så följer Petrus med. Och han tog även med sig några andra som hade blivit kristna, står det. Okej, 5 mil igen. Göteborg, Stenungsund, eller vad ska vi säga? Hade de kanske dragdjur? Eller vandrade de bara? Vet inte. Men man hinner tänka en del på 2 dagar. Och Cornelius där uppe, han hade haft på sig då 4 dagar. Kommer det här funka? Vad är det här? Vad är det på gång egentligen? Har jag hittat på? Vad är det för mening? Och så kommer de fram. Och när Petrus ska stiga in i Cornelius hus, då kommer Cornelius fram och kastar sig vördnadsfullt inför hans fötter. För mig känns det, han var nog rätt spänd och nervös liksom. Faller ihop vid fötterna där. Jag vet inte. Det kanske var, jag menar Petrus hade ju böjt sig ner inför Jesus. Ja, det kanske var så man gjorde. Mm. Petrus säger i alla fall till honom: res dig upp. Jag är en människa, jag också. Alltså vilket möte. Två män med så olika status i samhället. En romersk officer möter en enkel jude från landsbygden. Samtidigt är den här juden en av dem som står närmast Jesus. Som hade stått närmast den korsfäst uppstående Jesus. Och han kanske redan hade hunnit bli känd som den där nya ledaren för Jesusrörelsen. Det står att de två männen börjar samtala och de går in i Cornelius hus där många är församlade. Cornelius känner uppenbarligen mycket folk och han har valt att ta dit dem. Han vet att nu är något riktigt viktigt på gång. Att han var rik och att hans hus var stort, det kan vi förstå på detta, att så många människor fick plats. Och så börjar Petrus tala och så säger han: som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag, varför har ni låtit hämta mig? Det var alltså förbjudet för att ens umgås med icke-judar. Och ändå, Petrus gör det. Han har bara liksom gått över gränsen. Och så berättar Cornelius om sitt änglabesök och hur han uppmanats att skicka efter just Petrus. Står jag sänder genast bud efter dig och tack för att du kom. Nu är vi alla samlade här inför Gud. För att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga. Vilken introduktion. Vi är alla samlade för att lyssna just på dig. Vad ska du säga? Och så säger Petrus: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot var och en som fruktar honom. Och som gör vad som är rättfärdigt. Vilket folk han än tillhör. Och så berättar Petrus om Jesus. Hur Gud var med honom. Hur han korsfäste men uppväxt från det döda, om de gamla skrifterna och uppdraget att sprida budskapet. Och medan han talar så faller den helige ande över alla de som lyssnar. Och de börjar prisa Gud och till och med tala i tungor, står det. Och Petrus säger: vem kan hindra att de blir döpta med vatten? Nu när de har tagit emot den helige anden precis som vi. Och så ordnar de en dopförrättning. Alltså, det finns mycket att fundera på i den här berättelsen. Den handlar om så mycket mod och så mycket öppenhet. Cornelius mod. Att en romersk officer intresserar sig för människorna i landet de ockuperar. Han beskrivs i mycket positiva ordalag. Men jag kan tänka mig att det också gav honom fiende. Han ville vara vän med judarna. Han gav dem pengar. Han bad till deras gud. Han trodde på ett budskap från en ängel. Och bjöd in juden Petrus som var ledare för den här nya Jesusrörelsen. Ganska modigt av den där högstatusrika officeren, tycker jag. Och så Petrus mod. Att han vågar följa med. De där hedningarna som vill ta med honom. En rättrogen jude skulle inte ens umgås med dem. Petrus var öppen för att Gud ville något mer. De här resan, de hinner tänka på vägen, mötet. Det där lite spända mötet. Stig upp, jag är en människa, jag också. Det där jordnära svaret som Petrus ger när de börjar connecta. Det som hände vid det här tillfället i Apostlagärningarna 10, Man brukar säga att det var det som gjorde kristendomen till en världsreligion och inte bara till en judisk inriktning, en judisk sekt. Kristen tro är inte bara för judar, den är för alla. Man behöver inte först vara jude och sen bli kristen. Cornelius och allt folk där, de kunde bli kristna med en gång. Vad hade hänt om Petrus hade sagt nej? Jag följer inte med. Ja, men då tror jag att Gud hade hittat någon annan som hade kunnat bana väg för detta. Jag tror att det finns reservplaner, men några behövs alltid. Som har modet, som kan lyssna. I alla tider finns det frågor som kan upplevas som avgörande, banbrytande. Ska vi hålla fast vid traditionen och skriften så som vi förstår den? Eller när är det dags att tänka om? Under 1900-talet var frågan om kvinnliga prästepastorer en väldigt stor fråga. Och jag frågade en pensionerad präst som hade varit en stark kvinnoprästmotståndare och som sedan ändrade sig vad det var som hade hänt. Och han svarade så här. Hon hette Lotta. Hon började arbeta som präst i församlingen där jag jobbade och hon fungerade alldeles utmärkt. Det kunde jag verkligen se. Vem är då jag att ifrågasätta det? En annan av 1900-talets stora frågor var den om vilket samfund som var mest rätt. Dopfrågan, bönespråket, vad är synd? Tänk vad mycket tid och kraft som har lagts på detta. Jag mötte en man för en tid sedan, Nisse, i 80-årsåldern är han. Och han har bott hela sitt liv i samma småstad i Småland. Det han berättade hänt honom på 60-talet, när han var tonåring. Kan det stämma? Mm. Han var uppväxt i Pingstkyrkan. Men under tonåren började han gå allt mer i Missionskyrkan. Där fanns fler ungdomar och särskilt en viss flicka som han var intresserad av. Och då berättade han att de i pingst sa till honom: ska du byta ner dig till det som är sämre? Samtidigt sa de i missionskyrkan när de delade ut nattvard: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi kropp för dig utgiven. Och när de kom till Nisse: nåden gäller även för dig. Alltså, nu skrattar han åt det, men då hade han känt det som båda liksom såg ner på varandra på något sätt. Dagens tema, sänd mig. Jag tror att både Petrus och Cornelius var sända av Gud. Och de sa ja utan att kunna överblicka vad det innebar. För så är det. Vi vet inte vad vårt ja kommer att leda oss. Och vi behöver säga ja flera gånger. Petrus, flera ja, hittar vi i vårt Nya Testamente. Och Cornelius blev en ledare inom den kristna kyrkan och hedningarna. Den helige Cornelius kan man hitta målningar av och sådär. Och jag tror att världen behöver fler sådana som Cornelius och Petrus. Som vågar tänka utanför det invanda, traditionella. Som visar mod och kan bli ifrågasatta. Petrus, han blev verkligen ifrågasatt när han kom till sina kristna syskon i Jerusalem efter den här händelsen i Caesarea. Ja, de ställde Petrus till svars för att han hade besökt hedningar och till och med ätit ihop med dem. Men Petrus berättade ingående vad som hänt. Och han hade ju också med sig några kristna vänner som kunde intyga hans historia. Det står att de andra då lugnade sig och sa: så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Vad är vår tids stora frågor? Ja, det är inte alltid självklart rätt att bejaka allt som är nytt. Vi behöver såklart pröva frågor. Vi måste se vad frukten av det blir. Men när någon säger till mig att så står det i en vers i Bibeln och det är ofelbart och vi får inte ändra på en prick, då tänker jag att de har inte så mycket Petrus och Cornelius i sig. För Petrus och hans vänner som var på plats där blev det att den helige ande föll över människorna ett tecken på att de var på rätt väg. För prästen jag nämnde blev en väl fungerande kvinnlig kollega det som övertygade honom. Och Nisse, vet ni, han gifte sig med flickan i missionskyrkan och de har varit aktiva i ekumeniken hela livet. Det har övertygat honom att inte vissa samfund är bättre än andra. I Apostlagärningarna 10, mitt i den här långa historien som ni gärna kan läsa när ni kommer hem, så säger Petrus: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Att vara sänd av Gud, det handlar om mod, öppenhet, att lyssna, att säga ja, att vara beredd att tänka om. Amen.